There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna!
Så där, då var det dags för avsnitt 14 av Bagge och Brobacke podcast. Välkomna, eller som man säger på kinesiska.
Huan ying shou ting, Bagge och Brobacke boke.
Så där, det var en liten hälsning från din brorsa, va, David?
Det stämmer. Han är ju han har ju bott i Kina ett par år och pratar hyfsat bra mandarin även fortsatt, även fast det var länge sedan han var där då. Så att tänkte det var kul att klippa in honom när han är på visit i Skåne.
Fullt rimligt. Och du, vi ska ju självklart prata brett om marknaden också, men vi börjar att fokusera på Kina idag. Kanske är ganska naturligt med tanke på att vi har sålt av en hel del. Det har eskalerat här nu mot slutet, men du har ju egentligen sett en väldigt stor spread under hela året egentligen i Kina mot jämfört med USA och Sverige och sådär. Och du har ju fördjupat det lite. Du har ju läst på lite, David.
Man kan väl börja med att konstatera bara att i januari och februari gick alla flöden in i emerging markets och Kina. Varenda investmentbank låg överviktade Kina egentligen i början på året och det var där man skulle tjäna pengar under året. Och sedan toppen i februari så har ju börserna vänt ganska markant neråt. Jag kollade på China A50. 50 största bolagen är ner 27% sen toppen 15 februari, vilket är ju mer än vad det faktiskt var ner i coronakraschen. Så att jag tycker det känns helt rätt att köra en Kina-special, för det är där action har varit helt klart, inte minst sista veckan då.
Historiskt sett så har ju såna här större nedgångar, även om det kanske initialt inte har påverkat globala börser så mycket, så har det ju jätteeffekter. Du hade kollat lite på det där. Vi hade väl var det ända tillbaka till 97 där, va?
Ja, exakt. Då började ju Thailand spred sig till Asien och sen var det efter ett par månader så fick det ju ganska stora sättningar även i västerländska börser då. Och även 2014-2015 såg det en liknande också då. Där reagerade S&P efter 2,5 månader ungefär då. Så att sen får vi se om det blir så den här gången, men det är ju ett varningens finger i alla fall, kan jag tycka, under augusti här. Se om det händer något även här hemma.
Nu börjar det ju nästan likna någon typ av kapitulation här, i alla fall om man kollar de kortsiktiga graferna. Vi har ju nästan liksom, eller det är liksom rakt ner. Och volymerna tror jag också, om man kollar på den här KVEB var ju extrema igår. Jag vet att jag har ju varit kort Kina sedan 3 juni. Jag vet att jag pratade om det här i podden. Fick inte med de här sista procenten, men det blev en bra blankning. Och det är det där man kanske glömmer bort, att även om OMX eller USA handlats liksom sidled eller upp, så är det ju andra saker som faktiskt har gått ner ganska mycket under den här perioden då. Har ingenting kvar där längre. Men jag vet, har du börjat titta på att köpa eller har du börjat köpa redan?
Jag började köpa igår för att, som du säger, vi hade en riktig så här puke-volymer på nedsidan igår. Riktiga panikvolymer där folk kastar in handduken helt och hållet. Brukar vara ett första tecken på någon form av botten i alla fall. Sen får vi se om det blir ett V härifrån, eller kanske mer troligt ett W. Att vi har en liten översåldstuds här nu idag. Och att vi kommer ner en runda till på nedsidan då, där vi har en liksom final botten. Och den skulle ju, i den här höga volatiliteten som vi ser i Kina, så skulle ju det kunna vara, det kan ju vara ett par riktigt painfulla procent ner till kommande liksom en, två veckor innan vi ser en riktig botten i Kina då. Men jag börjar skrapa lite på ytan. Jag har köpt en lite mer långsiktig position i min egna pensionsdepå. Jag tror ändå att här under kommande en, två veckorna, så att har man en vy in i nästa vår, säg att du har en horisont på 6-8 månader, så tror jag att du kommer ha gjort en ganska bra resa på Kina-exponering. Och jag ser väl större potential, studspotential om man så säger, i Asien än vad jag kanske ser på S&P då, in till april ungefär härifrån då. Ja, så att, nej, men liksom du, man får ju agera där det händer. Och när det inte händer så mycket i Sverige, Europa, på indexnivå i alla fall då, och inte heller i USA, så får man ju kika på det som faktiskt rör sig och har kommit ner duktigt. Men ska jag börja med lite bakgrund eller innan vi hoppar vidare?
Ja, det tycker jag.
Så vi får lite mer kött på benen då. Man kan väl sammanfatta det med att den liksom politiska risken i Kina visar ju liksom helt klart sin fulla kraft, och har egentligen gjort ända sedan i februari, då man liksom cancellerade IPO:n av Ant Financials, och Jack Ma var ju dessutom borta ett par veckor där lagom till IPO:n, efter att han hade uttalat sig kritiskt kring nuvarande transaktionssystem i Kina då, och det får man inte göra, vilket gjorde att han försvann och blev ingen IPO av det då. Men den regleringstakt och åtstramning vi ser i Kina nu, så den typen av styrka från regimen i Kina har vi inte sett på många, många år. Vi pratade ju tidigare under våren att kreditimpulsen i Kina började rulla över, minskade krediter i det finansiella systemet, den är fortfarande intakt. Och sen dess har vi också sett nya regleringar så gott som på veckobasis då. Och det nya sen förra podden, det är ju att man under fredagen och helgen som var då uttalade sig väldigt skeptiskt då till framförallt Tencents exklusiva musikrättigheter i Kina. De har ju egentligen en helt dominerande ställning då. De köpte det här China Music 2016 då, och har rättigheter på all musik i Kina. Så det tycker regimen har gått för långt. Och även i fredags då så gav man sig på e-tech, alltså education-bolagen. Och tycker att de kanske inte ska vara börsnoterade överhuvudtaget. Och att undervisningen egentligen ska vara gratis då. Så såg vi på kinesiska bolag då, som Tal Education eller Gatou Tedeschu, som var ner 70% i USA på ADR:en där i fredags. Jag såg även JP Morgan downgradade alla de undervisningsbolagen då, de kinesiska igår då, från köp till sälj då, där man kastar in handduken och säger att det är ingen idé att liksom slåss mot den politiska regimen i Kina då. Så att vi ser en ganska bred kapitulation, och återigen då, så visar det den politiska risken för utlänningar att investera i Kina, för det, när det kommer den här typen av helt oväntade meddelanden från regimen då. Jag såg även Tencent stoppade registreringar av nya användare i WeChat igår. De skyller på en säkerhetsteknisk uppdatering då, men det har ju att göra med den. Ja, exakt. Det är ju mer de nya regleringar och så att de ska anpassa sig till nya lagar då. Och Tencent aktie är ju ner riktigt duktigt, även senaste veckan, men även sen highs då, i vintras då. Så att det är väl bakgrunden till det hela.
Och jag tycker du, om det du började med där och prata present och köpa in och vad vi tittar på. Jag sitter just nu och kollar på CQQQ som är alltså Invescos tech, Kina tech ETF då. Och den handlas där vid 67 dollar. Det var ju toppen från 2017. Det var också liksom även en viktig nivå i 2020 som vi bröt över och liksom återtestade. Och sen stack vi upp nästan en 30-40 dollar därifrån. Och nu är vi tillbaka där. Så jag tror att det scenariot stämmer ganska bra om det du säger. Antingen en botten här, skulle vi bryta den nivån, då är det nog en 10% ner till i det kontraktet där liksom den större trenden möter upp då. Så det kommer bli ganska spännande den här veckan att se nästkommande dagar här hur det spelar ut då. Något annat som jag också reflekterade över, det är ju Kinas vikt i emerging markets. Emerging markets, som du säger, hade ju väldigt bra performance, men har börjat vika över, också ett kontrakt som du och jag har pratat om. Och den här senaste smällen nu innebär att vi faktiskt är under 2018-toppen. Och det tycker jag inte ser bra ut tekniskt. Alltså vi har nu haft alltså ett par månader över den nivån och där vi försökt att ta ut den stora toppen från 2007. Men nu den här månaden så går det väldigt snabbt och vi fallerar under den där nivån. Och nu är vi liksom under hela det här stora motståndet som agerade motstånd i liksom 12 år. Och det är ju inte det vi vill se när vi börjar bryta upp över ett sånt motstånd. Då vill vi ju gärna försvara det på, liksom, på köpares sida då. Så att det där kan ju ändras. Det är ju dels några handelsdagar kvar på månaden och kan ju se om den här 2018-nivån, och då är det 50 i breda EEM-ETF-en jag tittar på. Om den kan försvaras av köpare. Men handlas vi under den, då tycker jag inte det ser bra ut faktiskt. Så,
nej, men det kan ju finnas en avslutande liksom panikare på nedsidan, lite som vi pratade om ju.
Ja, men den
om du bryter.
Ja, och den, jag menar, den kan vi tåla och ändå ta oss upp över 50 igen. Men etablerar vi oss under 50, får vi månadsstängning den här månaden, får vi månadsstängning nästa månad. Nu är det här EM, alltså Emerging Markets ETF, men jag kan även, om jag tittar bort mot till exempel Regional Banks i USA, då är det ungefär samma nivåer vi pratar om, det vill säga 2018-topparna, och de var väldigt viktiga när vi bröt över dem och har gett stöd sedan dess. Så ska vi nu fallera de nivåerna i det långa loppet, så är inte det bra, tycker jag inte alls faktiskt.
Men, ja, jag tror ju dock att de kommer, allt det där kommer tillbaka under hösten här, men
ja, och,
låt se.
Ja, exakt. Och det, jag menar, det är väl precis det här vi vill se. Om vi vill nu vara positiva till en inflationstrade, en emerging markets trade i höst och allt det där, då är det ju den här shakeouten vi vill se. Det sa vi väl, tror jag, till och med förra veckan. Att det kan ju inte gå så starkt som det har gjort och sen ska det bara fortsätta rakt upp. Utan ska vi ha ett fortsatt starkt år, då måste ju några hoppa av vagnen nu. Så är det ju.
Ja, så är det. Om man tittar på de här tech-namnen då som har kommit ner, så en lite intressant spaning är ju att det är ju, även om kursnedgångarna är i kinesiska bolag, så är det ju otroligt få kinesiska storägare i de här namnen. Tittar vi på Tencent exempelvis, som vi pratade om, där finns det en kinesisk spelare utav de topp 10 på ägarlistan. Tittar vi i Alibaba, där har ju största ägaren är ju Softbank. Och Softbank är ju kända globalt för att gå in och kanske inte rena startups, men är med och finansierar många västerländska bolag på vägen och även köper in sig i börsnoterade bolag i väst. Och det är klart att har du då ett av de tyngre innehaven i Softbank och som Alibaba då, om den fortsätter gå väldigt knackigt som det har gjort nu sista månaderna, så är det ju, kan man ju i alla fall tänka sig att Softbank kommer dra ner lite på nya investeringar i väst då, tills man har fått ordning på Alibaba då. Rent, om inte annat rent psykologiskt, att man liksom tar ett beslut att vi ska nog bida av vår tid lite och kanske inte hoppa in i så mycket nytt då. Så det är väl också en sån grej som kan göra att det blir lite svårare att få kinesisk finansiering i väst då, under hösten då. Tittar vi på Baidu så är det ingen kinesisk institution bland topp 10 ägarna, utan det är ju europeiska och framförallt amerikanska jättar som äger de här namnen. Och det är väl inte omöjligt att vi kommer se, och även en hel del amerikanska hedgefonder är ju inne i mycket av de här namnen. Så det är väl inte omöjligt att vi kommer se en del lite större hedgefondförluster som kommer rapporteras här i augusti efter de här fallen vi har sett. Och det är inte heller helt orimligt att tänka sig att en del institutioner kommer ta hem lite vinster i kanske då amerikansk tech. Med tanke på hur den andra delen då i kinesisk tech har gått väldigt svagt då. Så ur ett rent portföljperspektiv så borde man ju allokera upp den som har gått svagt och allokera ner lite i det som har gått starkt.
Ja, vi fick den frågan på Twitter, vad vi tror att flödena har gått nu då. Och jag tror, alltså nu vet jag inte, men om vi tittar då, om vi zoomar tillbaka, så kan vi ju se att bonds har ju varit en väldigt bra placering de senaste månaderna. Och det är väl inte jätteorimligt att tro att stora institutionella investerare som legat tungt mot Kina har sålt den exponeringen under året och gått mot bonds då.
Nej, exakt. Det är ju det vi ser i, det är ju egentligen det vi ser i kurserna.
Mm.
Om det här skulle bli lite större, nu är det ju egentligen mest kinesisk tech. Det har börjat spilla över. Nedgångar har även spillt över i andra sektorer nu på slutet också då. Men tittar man på de länder som har störst liksom exponering mot Kina i procent av BNP, så är det ju framförallt, om man tittar på Europa då, så är det Tyskland, det är 2,5% nästan då. Sverige är på 1,1%, så det är inte någon sån jättestor grej, och EMU-området har 1,3%. Så att, men Kina är ju en viktig spelare globalt, och man brukar säga when China sneezes the world catches a cold, vilket var helt rätt med coronan, bokstavligen talat kan man ju säga.
Ja, det blev ju lite för träffsäkert
kanske,
för att det skulle vara roligt kanske nästan. Och det där är ju nu frågan också, hur blir det där egentligen? Hur repar man, alltså någonstans så har ju kanske världen ändå förändrat sin bild på Kina.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, och sen är det väl lite så här att om regeringen i Kina kommer fram till här nu under hösten att de har kört en för tajt åtstramningspolitik under första halvåret. Om det börjar synas i BNP-tillväxt och så på riktigt, då kommer man ju förmodligen vända kappan igen och stimulera.
Och det är de ju bra på.
Inte så att de, ja, och de vill ju egentligen inte, de försöker ju inte liksom själv sanera landet helt och hållet och att Kina ska gå under, utan de vill ju fortfarande ha flaggan i topp globalt. Och så att det är väl inte alls möjligt att vi kommer se nya kinesiska stimulanser senare under året. Och då kommer det ju elda på koppar och hela liksom den traden igen då.
PBOC har ju alltid varit, Public Bank of China har ju alltid varit rätt aktiva i yuan-marknaden, offshore yuan och sådär. Ja. Det har varit en ganska intressant valuta att handla. Det vi har sett nu tillsammans med annan dollarstyrka är ju att USD Yuan började bilda en botten, något du och jag pratade om, och nu har den faktiskt kommit upp ett par procent. Jag tror att något som kan bli extra tryck mot kinesiska aktier, det är om vi bryter igenom 6,6 på uppsidan och faktiskt börjar ralla ganska ordentligt. För jag tror inte att det är den prisaction man vill ha riktigt där borta.
Nej.
Så det sitter jag och tittar på som ytterligare så här, om det ska bli mer stress att vi ser en större squeeze uppåt i USD Yuan. Och varför vi tog upp den, eller varför jag pratat om den nivån i podden och på Twitter, är för att det var ju tekniskt var det ju en ganska perfekt botten som kom in här. Vi var ju vid de här nivåerna både i början av 2018 och mitten av 2015-2016. Så att den blir viktig, tror jag, att titta på. Något annat jag tänker också är ju, du säger DAX, Tyskland, stor exponering mot Kina. Tyska tioåringen som nu faktiskt är nere vid de där, börjar närma sig de här bottnarna från årsskiftet då. Så det har ju faktiskt tickat på ganska bra ner, och återigen där ska vi se en trevlig aktiemarknad i Europa i höst, en value trade som funkar och kanske att och Kina börjar se bra ut igen, då kan inte tyska tioåringen börja gå ner så mycket mer. Jag vill inte ha den under minus 0,6. Då ser det riktigt, riktigt, riktigt dåligt ut. Så att det är här någonstans den ska börja stanna upp då. Och som jag sa förra avsnittet så har jag börjat shorta tyska tioåringen lite då. Smått än så länge. Men om vi nu inte ska få en riktigt dålig höst, så ska räntan börja bottna ur här snart. Och bondsen ska börja toppa ur snart. Det är väl min syn.
Ja, och det är samma bild globalt också.
Ja.
Menar, räntemarknaden följer ju varandra ganska väl.
Så är det.
Tioåringen har ju i USA har ju en liknande bild. Vi var nere på 1,13 som vi pratade om förra veckan. Studsat upp till 1,25 nu. Antingen är det en liten översåld bounce och att vi har ett nedställ neråt igen, vilket jag tycker mig kunna se att vi bör i kommande 2-3 veckor ha ett ställ till på nedsidan, men att vi där någonstans sätter liksom räntebotten för hösten då. Jag har inte lagt på någon mer räntetrades. Vi pratade om det förra veckan nu. Vi började köpa lite amerikansk tioåring, spekulera i ränta upp. Det gjorde vi förra veckan. Sen dess har kommit upp lite grann då, men vi har inte lagt på någon mer, utan vi bidrar vår tid här och ser lite vart det tar vägen just nu.
Just det. Något som ser sjukt starkt ut ändå, måste jag säga, det är ju DBC, Brett Commodity Index. Den försökte att bryta under, liksom, det har ju varit ett jäkla commodity rally här, och den försökte att bryta under de där viktiga nivåerna från 2018-2019, alltså tidigare topparna, och liksom, men det blev en dags test där och sen var det rakt upp igen då, så att det ser ju starkt ut. Är vi över $18 i DBC, Invesco Commodity Index, så ser det ut som att råvarutrenden ska fortsätta. Och det är väl lite olika råvaror som turas om att driva, men jag tycker det är rätt fint att få ett så här bredare index för att liksom få en lite bredare trenden också. Men det kan jag ändå se, att det finns en relativ styrka i råvaror, och talar ju för att inflationstraden ska på igen här i inom kort.
Ja, och jag såg positioneringen i kopparn exempelvis, som var väldigt håsad. Alla satt för uppgång, och sen dess har ju kopparn kommit ner nu under våren in i sommaren. Och den har kört av väldigt bra, den här positioneringen, så att där finns ju också bra med bränsle att bygga på en ny bullish positionering då. Så jag tror. Men det är det här fönstret vi har pratat om in i augusti här. Det finns fortfarande liksom ett riskfönster på mellan 2-4 veckor här i närtid. Där jag tror man ska fokusera på att addera saker typ cykliskt, value, råvaror, Kina i emerging markets, så att man adderar det på nerställ. Och man behöver inte vara att jaga dagar där börserna går upp, utan att man kan köpa in i aktier som kommit ner, vilket vi också har gjort då. Sen har ju många aktier som vi har kikat på, eller de här europeiska bankerna som vi lade på förra veckan, de är upp 8,5% nu sen vi lade på traden, och det var ett första ben vi lade på, och gör ingenting mer här, men addera gärna på ytterligare nedsäljning in i augusti här. Så att just nu ligger vi lite lågt här sista veckan här med trades generellt. Och förutom man lade på lite i Kina då, börja där som en start då.
Och där kan vi lägga till någonstans att kommer inte en större nedgång, även om det initieras ett ben ner här nu, men om inte det får follow through, om vi inte går igenom majbottnar på index och så vidare, då får vi nog släppa scenariot om att det ska komma en större nedgång i höst. Jag vet, du har ju inte haft det, men jag har ändå haft det. Jag har det ändå i kortleken. Jag tycker det är oroande att det fortfarande är så otroligt få björnar. Det är lite pengar på sidlinjen, såg jag senaste en graf idag här som vi tittade på. Men någonstans så kommer inte nedgången under det som ska historiskt vara den sämsta perioden som börjar nu, och liksom om räntor åker ner som de gör, om small cap har handlat så dåligt som det gör, om Kina totalt har blivit pulveriserat som det har blivit. Om inte den stora nedgången kommer då, nej, men då får man nog ställa om och titta på att då är det en positiv höst att vänta. Så att, ja, det är lite upp till bevis här nu.
Nej, för det kan ju bli så att får du mer räntorna uppåt under hösten och in i nästa vår, upp mot de här 2,30 på amerikansk tioåring exempelvis, och tyskarna hänger med och alltihopa, så då kommer du förmodligen se en outperformance i mycket av det som faktiskt också har kommit ner nu. Och det är därför jag är inne och fiskar. Exakt. I de namnen då.
Det som slutade var bra i mitten av maj. Liksom.
Ja, exakt. Ja. Och, ja, till och med i mitten av april eller något sånt. Där, va? Så att, Sen tror jag också att sen får vi se hur amerikansk tech och så handlar i en miljö med lite ordentligt stigande långräntor. Men förmodligen så är det är väl ingen krasch där, men ska du ha kraftig outperformance så är det väl kanske inte i Nasdaq det kommer ske då. Men att inte det går ner speciellt mycket heller. För jag såg positioneringen i amerikansk tech som jag trodde var ganska håsad med tanke på uppgången vi har haft sedan i maj då. Den är inte ansträngd alls. Den är ganska neutral i marknaden. Så att det finns fortfarande ytterligare en positioneringssqueeze att göra i amerikansk tech på uppsidan då. Så du skulle kunna få i den bästa av världen så kan du få en kraftigt bullish börs in i nästa vår då. Där du har tech som hamrar på uppåt men inte leder uppgången, utan uppgången kommer utav de här som har sålt ner nu då. Många aktier och sektorer är faktiskt ner mellan 10-20% sen i maj då. Jag tror att hösten blir mer av en att ligga i rätt sektorer än att bara köpa rena index. Som det. Jag tror det blir en mer selektiv liksom, om man säger så.
Ska vi prata lite hemmaplan då? Självklart ska vi ta upp Evolution. Vilken studs.
Otroligt.
Verkligen. Där är vi tillbaka vid 1600. Det var där jag började bäsa den där aktien. Förra veckan när vi snackade så tyckte jag det såg ut som vi skulle byta igenom 1350. Och det är det här jag älskar med liksom prisdata och titta på grafen, att vi behöver inte tycka så mycket. Oavsett vad jag trodde förra veckan så var det ju faktiskt vänder den exakt på den linjen som jag hade kommunicerat ut då. Så att det får man ju ta som ett styrketecken. Såklart sticker hela vägen upp till 1600. Etablerar vi oss ovan 1600 nu, ja, men då är det väl all time high så vänta, eller? Det måste man väl nästan ändå säga med tanke på den långa konsolideringen som har varit, den svaghet som har varit. Om vi nu tar tillbaka hela den resan ner, etablerar oss ovan från det motståndet där de stora säljarna fanns. Ja, det måste ju tolkas som bullish i min bok. Vi är ju inte där ännu.
Nej.
Vi är fortfarande under. Men skulle vi göra det, så då är det väl nya all time highs att vänta, misstänker jag, Evo.
Ja, det får man nog säga.
Om vi tittar på, det var ju inte bara Evo som har varit på tapeten. Vi har ju lite andra aktier. Kambi, den gör ju nya lägsta. Och där har vi det andra scenariot då. Där har det ju inte kommit in någon köpare vid viktiga nivåer, utan där ser det ju värre och värre ut. Och det där ser ju nästan ut som det är på väg att släppa ordentligt på nedsidan. Jag tror innan vi gick in i sändningen här att det var nya lägsta, eller precis på lägsta då. Så att, kan ni göra samma sak som Evo gjorde nu och faktiskt köpare kommer tillbaka starkt, den här veckan stänger bra över den nivån, då ser det såklart bättre ut, men vi ser inga tendenser till det ännu i alla fall.
Nej, den har faktiskt varit riktigt svag sen rapporterna, in i rapporten också.
Mm. Du, det blev ju bra Bitcoin. Nu kunde ju inte jag köpa någonting i förvaltningen, mina mandat tillåter inte det, men du köpte ju där vid 30 000. Det blev väl trevligt, va?
Ja, det var på min egna lilla tradinglåda på IG.
Ja,
ja, det blev bra, och jag ökade den på 29,7 eller vad jag var nere på också. Sen jag har tagit kortsiktig vinst här nu senast i morse här då. Men otrolig, otrolig studs. Jag har ju även en aktieexponering i London, Argo Blockchain, en mindre post. Och den låg jag lite snett på, köpte lite tidigt för en dryga 6 veckor sedan. Men den är upp 65% på en vecka här nu med studsen i Bitcoin då. Så det är väldigt kraftiga slag i enskilda papper. Så den har ju levererat jättebra den här veckan. Det är ju, det är ju flaggskeppet just nu.
Lite kul att se att just om man prisar Bitcoin mot S&P, så var det förra veckan, och det vet jag att den grafen cirkulerade lite på Twitter liksom ett bra tag innan rallyt kom, att Bitcoin prisat, eller relativt mot S&P, så var vi nere vid jäkligt viktiga nivåer. Och det gav ju i alla fall initialt en väldigt bra studs. Sen om Bitcoin ska fortsätta överprestera S&P relativt, det vet jag inte, men den relationen faktiskt är väldigt intressant att kolla på. Så kan jag tipsa om.
Ja, tack.
Har vi några andra grafer, något annat att prata om?
Ja.
Jag har betat igenom det mesta på mitt håll i alla fall.
Ja, jag tycker att tittar man på indexen i Europa och även i USA då, så tycker jag att det ser ut som att det är på nytt nu då. Efter den här senaste 1,5 veckas skarpa rally som vi har haft, tycker jag att det känns som att vi står inför en förnyad rekyl nu då, in i augusti. Även om uppgången då var ju betydligt starkare än vad jag trodde då. Det gick ju otroligt starkt i förra veckan.
Ja, och där ska man säga i vissa grejer.
Ja, i vissa grejer.
Fortfarande vid apriltoppen. Men absolut.
Sen är det ju så här, det är otroligt stor selektivitet inom, både i USA, alla de divergenser vi har pratat om med antal aktier över 20 dagars glidande. Vi har pratat om Dow Jones Transportation mot S&P, VIX mot S&P. Alla de divergenserna är fortfarande helt intakta. Och ja. 40% av aktierna inom Stocks 50 är ner mellan 10-27% från 52 veckors högsta, medan Stocks 50 i sig då är ner 2% då från all time high under våren då. Så att selektiviteten är ju otroligt stor. Och jag tror att det är just det, de här som har kommit ner, det är mycket cykliskt, och value-bolagen som har kommit ner när långräntorna har kommit ner då. Jag tror att det är där man, så min bild är intakt, att det är de man ska kika på att köpa på nedställd. Jag har själv köpt en hel del den typen av aktier i förra veckan och på nedställen vi hade faktiskt initialt på veckan där, men har inte lagt på några nya egentligen köp sista veckan egentligen, sista dagarna. Jag rider kvar, köpte en hel del Boliden, köpte H&M, köpte lite Elux efter rapport. Jag har inga nya case, utan snarare att jag fokuserar på att öka upp i namnen då på på ett nerträd som jag tror kommer in i augusti här då.
Mm. Ja, men det
som en trade för hösten så att säga.
Jag tycker det är viktigt att du tar upp det, för liksom vi och många och andra har pratat om att vi ser problem med bredden och divergenser på aktiesidan, men som du säger, nu har det även kommit i vollan, det har kommit i momentum, så att trots att S&P var på ett nytt all time high häromdagen, så att det ökar ju så att säga, ökar ju signifikansen av de typen av signaler när du ser det mer brett. Vi såg det även i liksom räntemarknaden med high yield och 10-åringen och sådär.
Absolut. Nej, jag tycker att det finns klar risk att vi faktiskt får en nedgång in i augusti här. Men det är också nu, det är de kommande 4 veckorna som är den svagaste perioden på hela året säsongsmässigt om man tittar i USA. Så det är nu den ska komma in i Jackson Hole som är om en månad då.
Exakt. Skulle vi se, jag vet ju hur det var i höstas. Somras höstas. Då var det ju, trots att det var en historiskt väldigt dålig period, så handlades ju, jag vet att det pratade jag mycket om då, att ett super risk on marknader som frontier markets och så vidare var plus under den perioden. Mm. Så skulle vi se liksom skulle vi se risk on tillgångar, small cap och massa saker som egentligen ska vara, som ska ha det tufft i en sån period, om de börjar se bra ut relativt, då är det ett styrketecken för marknaden överlag. Jag tycker att säsongsmönster är mer effektivt när det avviker från det historiska, så att säga.
Absolut.
Så är det ju absolut. Och återigen, om inte en större nedgång initieras av liksom ett ben ner till nu Kina ras och så vidare och där, kommer inte nu här under någon månad eller två, då är du nog helt rätt på spåret att den här hösten ska bli en trevlig inflationstrade igen. Men jag låter det vara osagt. Jag kommer inte börja köpa grejer ännu. Har jag hållit mig tills nu, så ska jag hålla mig lite längre också.
Vi kan väl ha, det är ju helt klart möjligt att vi får som vi brukar se. Det blir ett starkt september. Det blir en liksom rekyl in i mitten av oktober som vi ofta ser. Och sen den starka perioden på hela året är ju från slutet av oktober, början av november, det skiftet där, in upp till april.
Low året var 30 oktober, så det var väl exakt enligt den planen. Ja.
Ja, och jag skulle tro att vi ser jag tror att vi kommer få se en större topp på börserna i nästa vår. Jag tror den bilden kommer liksom spela ut ganska väl. Jag tror att vi har en target på runt 25 000 på, eller 2500 på OMX. Möjligtvis har vi overshoota lite där upp mot 2,6 in i liksom april-maj. Men jag tror att det är där vi kommer sätta en liten viktig topp inför lite mer, i vår värld då, roligare marknad åren framöver. Då. Men det återstår att se. Du, ska man prata någonting om FOMC-mötet ikväll då? Podden kommer ut efter det, men
ja, det gör det.
Man kan väl ha någon form av take redan innan här.
Vad har du för take då, Mr. Bagge?
Ja, det alltså, men tittar man på datan som har kommit i USA sista veckan eller veckorna, så har vi ju så, amerikansk makro börjar ju vika ner ganska kraftigt. US Economic Surprise Index har svängt ner till negativt för första gången sen covid-kraschen. Och frågan är ju om Powell i ett sånt läge redan nu i juli då vågar vara speciellt hawkish. Jag tror han kommer upprepa mycket av det han har sagt tidigare, och att det blir ett liksom hyfsat non-event, liksom lite mer steady as she goes. Så att och sen kommer vi skifta fokus ganska snabbt till Jackson Hole istället då, den 26-27 augusti då.
Mm.
Men det blir en intressant presskonferens med Powell, helt klart. Det är väl inga nya dot plots idag tror jag, utan det blir mer vad han säger och hur nyanseringen i vad han säger skiljer sig från vad han sa vid förra mötet då.
Ja, alltså, och jag tror ju att det där, visst det, för de som är väldigt, väldigt pålästa, så kanske man kan göra den nyans, eller se skillnad på den nyanseringen, men jag skulle säga så här, för mig, alla får göra som de vill, men för mig så blir effektivaste att förstå vad Fed säger eller vad som sägs, det är att kolla på hur de viktigaste makrotillgångarna handlas efter eller under det pratas, och framförallt hur liksom, om initial volatilitet, men hur det sen börjar trenda efter det. Det brukar vara den bästa tellen för mig. Ja. Inte lyssna på så mycket vad folk säger, utan titta på hur priset agerar efter att folk har pratat.
Verkligen. Nej, och det tittar man på, det är dollarn och långräntorna som blir framförallt det viktiga att hålla koll på där. Och jag tycker ändå, tittar man på dollarn, så tycker jag att dollarseken exempelvis har haft en väldigt fin rekyl nu sista 6 dagarna. Och jag tycker ändå att det ser ut som att det bör finnas ett ben till uppåt. Tittar jag euro-dollarn, euron är 60% av dollarkorgen, kommit ner i översåld nivå i vecka. Jag tror att liksom, så i krokarna så börjar vi se en topp i dollarn, men det är möjligt att vi ska ha ett sista ben uppåt då, vilket skulle kunna samspela med lite stök in i första halvan av augusti här då.
Något som där när det är dollar, så pundet ser ändå ganska starkt ut mot dollarn. Jag tror det är sån här, en relativ, om den visar relativ styrka här nu, då är det nog en trevlig trade som vi var inne på här för någon vecka sedan. Kolla på UK i höst. Det kan nog bli, om pundet håller ihop så bra det gör ändå, så ja, det är lite sån här tell att hålla koll på. Och yuanen såklart, som vi sa där, USD yuan, är vi över 6,6 så kan det där bli riktigt, riktigt jobbigt, tror jag.
Ja, och det stora riskeventet i yuanen, det är ju att Kina devalverar igen. Det kommer vi ihåg exempelvis att de gjorde precis efter nyår 2015 var det va? När jag var på bröllopsresa. Då devalverade man ju ganska kraftigt den gången. Och börsen, jag tror OMX föll typ 8% på 2,5 dagar eller någonting. Och det där är ju, det är väl någonting som egentligen skulle kunna ske i ett sånt här läge också. Det vore ju inte positivt för vänsterländska börser heller. Det skulle bli en ganska initial chock där. Men det låter vi vara osagt. Det får vi se. Det händer inte
det
så ofta.
Det låter vi vara osagt.
Det är ett par år emellan.
Kul att prata igen, Bagge. Och verkligen. Vi måste tacka alla våra fantastiska lyssnare. Kul att ni fortsätter att supporta och skriver och hör av er. Superroligt. Frågor, funderingar, hör av er till oss. Det går att mejla. Vi finns på Twitter och sådär. Ja, jag har inte så mycket mer.
Nej, inte jag heller. Utan vi kör nästa vecka igen som vanligt.
Ja, cool.
Yes.
Ta det lugnt där.
Tack för idag. Ha
det
gott. Samma. Hej då.
Hej. Hej.
Of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.